This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej, välkommen till våran podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tuva och Daniela. Vi sitter i Fredrik och Stakes studio på Långholmen. Och Fredrik är såklart här.
Jag är här.
Tove är här.
Hej, hej.
Och vår härliga och svårfångade gäst heter idag Niklas Ekstedt.
Wow, tack så mycket.
Trumvirvel.
Tack för att jag får komma.
Ja, vi är jätteglada
att ha dig. Jag är ledsen för alla avbokningar. Men nu är jag här. Jag kom till och med 10 minuter innan ni kom. Bara för att liksom verkligen...
Bevisa
att jag verkligen
ville vara
såg
här.
Fram emot det här.
Jag ringde Daniela igår. Har han verkligen bekräftat det?
Ja, två gånger tror jag du har frågat mig det nu. Ja. Kommer Niklas verkligen nu då?
Ja, nu är jag här.
Ja, men det är som en superstjärna i studion. Så vi är jätteglada att du är här. Vi har också fått väldigt mycket frågor till dig.
Vad kul.
Ja, så att, jag tänkte att vi börjar med lite frågor från våra extremt trogna och dedikerade lyssnare.
Det känns som att så här, Q&A är liksom det nya... svarta på något sätt, för att både Instagram och Facebook och allting har ju gjort så många olika såna här frågeformulärer.
Har du gjort den frågegrejen på
Instagram?
Jag har
testat den, den är väldigt effektiv. Jag tror att Instagram lägger den högt upp i sina flöden också, för det är liksom bara fullständigt exploderar när man lägger upp den där.
En snabb fråga då på den frågan är ju: finns det frågor som du inte svarar på, som du bara, nej, den här tänker jag inte svara på?
Nej, det finns inget sånt. Jag har inga lik i garderoben.
Nej, jag tänkte om du fick några konstiga sexfrågor.
Du är duktig på liksom...
Ja, men kanske så att du bara tjänar och sånt. Pengar, det tycker jag alltid är jobbigt.
Ja, men det ska man inte prata om. Ja. Det är bara trashy.
Ganska.
Men jag bara tänkte, innan vi ställer frågorna, kanske vi bara ska säga... berätta lite kort om dig, Niklas.
Mm.
Ja, nu är vi ju helt övertygade om att alla som lyssnar på det här programmet vet vem du är faktiskt.
Kanske man är matintresserad.
Om man är matintresserad.
Det. Ja. Fast det var ju för sig en på Arlanda förra veckan som frågade om jag var den där stavhopparen.
Nej! Vem då?
Jag vet inte vem man syftade på.
Exakt, vem då?
Det är för att du ser så atletisk ut, Niklas.
Ja, jag kände mig också inte alls atletisk just vid det tillfället, så det var lite... Ja, men nu, du får gärna.
Eller ska jag? Ja, jag bara drar lite snabbt så här vad jag får i huvudet. Så här. Nej, men du har ju just nu 2 restauranger i Stockholm.
Tre,
titta. Ekstedt förstås, med en stjärna i Michelin, som jobbar utan el. Den har ju funnits med spis och rök och glöd och eld och så.
Exakt.
Och den har ju funnits länge, så att den...
2012.
Ja. Och så har du precis tagit över Hillenberg.
Exakt.
Som ligger över gatan.
Ja, partner där, ja.
Och det var ju bra, tycker jag.
Mm. Det ska
spännande.
Bli bra.
Och så har du ju Tyger Cecil.
Tyger Cecil,
som är vinbaren.
Det är min
lilla. Som också. Så du har som en liten kluster där, 3 stycken på krypavstånd faktiskt till och med.
Exakt, så är det. Det är väldigt bra.
Och så är det ju väldigt många som känner igen dig från tv förstås. Niklas Mat. Som har kört i många år.
Massvis.
Ja. Och sen har du jobbat med utländska tv-program, Scandinavian
Cooking. Och så gör jag Saturday Kitchen. Ja.
Och nu gör du Forehands Menu.
Som är ett nya projekt.
Bland annat. Och så böcker.
Ja, som vi ska prata mer om.
Mm.
När vi kommer in på det.
Det var så snabb.
snabb. Det var ju lång, men det är också för Niklas gör så himla mycket. Så det var ju oundvikligt skulle jag vilja påstå.
Ja.
Men då har vi ju en jättebra fråga som har faktiskt med det där att göra. Och det är ju där hur du ser på kombinationen att ha en Michelin-restaurang. Vilket för många är ju en extrem bedrift och en stor ära och folk kämpar för det så himla länge. Men du klarar ju av att ha en enstjärnig restaurang, göra böcker, göra allting som Tove precis sa.
Mm. Jo, men det är väl kanske lite ovanligt sådär att man är en kommersiell personlighet, mainstream, jobbar med liksom allmänt, alltså i liksom på det sättet som jag gör och samtidigt driver en restaurang som försöker vara på topp. Jag skulle nog vilja säga kanske att jag är ensam om det.
Ja, jag skulle säga
för att varken Per Moberg, Tina Nordström eller ja, det, jag vet inte vem annars skulle vara, möjligtvis kanske Paul Svensson som kanske är lite så också.
Ja. Mm. Som dock inte har en Michelin-restaurang av den rangen nu, men för jag menar, det är ju ändå en liten, det är ju en skillnad att ha en sån restaurang, och det är ju en press som gör att man vill ju inte förlora den stjärnan. Och det måste ju vara någonting som du ändå tänker på. Liksom.
Gud ja, oh, herregud. Det är klart. Ja. Det är klart att man har press på det. Och sen framförallt i dagens läge så är det ju liksom också, eller det har ju alltid varit, en ekonomisk press också såklart. Så att det är väl det är den balansen att man ska hålla en hög nivå, prestera på en på en allt svårare marknad och svårare konkurrens och samtidigt då få ekonomi i det och så att det är klart att det är en extremt balans, men svara på frågan så försöker jag göra en sak i taget. Jag läste en fantastisk bok om Olof Palme precis, och där han beskriver hur han också var, hade ännu mer att göra än vad jag har, såklart. Sveriges statsminister. Inga fler likheter. Men han sa i alla fall att han tog ett helvete i taget. Och jag tyckte att det var ganska fint. Och så beskrev han hur han liksom, varje gång han var någonstans så försökte han vara där och nu. Och sen så fick man ta nästa grej efter det. Liksom. Så att jag tror att det är verkligen någonting som jag tänkte, så här, fan, det där borde jag bli bättre på. För ibland är det väldigt svårt att göra man kanske liksom driftar iväg i tanken, eller att man tycker att den här podcasten, det kanske är viktigare med besiktningen av skorstenen som jag ska göra efter det här på Ekstedt. Så då går jag och tänker på den och inte är med Tove och Daniela och så. Så gör man inte ett bra intryck i podden och så. Kommer jag till skorstensventilationen och så gör jag inte en bra grej. Alltså, det blir bara allting pannkaka. Så jag tror att svara på frågan så försöker jag att hålla igång. Jag försöker fokusera på varje sak som jag är i. Och sen så är det så också att det blir ringar på vattnen. Jag lär mig grejer när jag gör någonting. Ni kanske nu tipsar om någon restaurang som jag inte hört talas om innan. Som jag sen tittar upp och går och äter på och får en jättestor inspiration därifrån till min restaurang. Så att det ena alltså det, bara för att man håller på med många grejer behöver inte betyda att de inte hör ihop eller hänger ihop eller ger varandra saker.
Nej, så är det. För att spela djävulens advokat, vilket jag gillar att göra lite grann. Tänk om du skulle förlora din stjärna. Skulle du tänka då att du kanske måste lägga om ditt liv, att du har tagit på dig för mycket och behöver fokusera mer på Ekstedt?
Ja, absolut. Så är det ju alltid med motgångar, självklart. Mm. Alltså, jag menar,
jag tror inte att det kommer hända, men
nej, men det är klart att det, men det är hypotetiskt, alltså, självklart kan det hända, det kan ju hända. Alltså, jag menar, Margit Michelin har gjort konstigare saker. De är väldigt oberäkliga. Så det är klart att det skulle kunna hända. Men jag menar, min son skulle kunna bli allvarligt sjuk och jag skulle ju kunna få ekonomisk tagit på mig för mycket och liksom tagit vatten över ut på många andra sätt också, så att självklart så går man igenom de scenarierna, men då är ju liksom, då går man ju tillbaks på svar A, det är ju liksom att då får man ju ta ett helvete i taget liksom, då får man ju fokusera på det då, men det är klart att jag skulle behöva ställa om det, självklart.
Så en fråga då som stod i pressen om bara i veckan, det är ju att du nu har gått ut och sagt att du vill ha två stjärnor på Ekstedt. Det är ju alltid en riskig sak för krögare att säga och
ja, alltså,
men alltid roligt tycker jag.
Ja, absolut. Det har ju varit en kutym ända fram till egentligen Björn Fransén i våran bransch, att man har liksom nästan så här ödmjukt sagt att nej, men jag vill inte ha en stjärna och det betyder ingenting för mig och Michelin är liksom, det spelar ingen roll och fast man kan ju säga att det var ju väldigt väldigt skönt när Björn öppnade sin framförallt när han flyttade, att han liksom var väldigt ärlig med att han ville ha tre och att han jobbade för det här och det var hans mål och så. Och det visade sig efterhand att det var en helt korrekt liksom strategi, och jag tror att ska jag rekrytera folk och mina kockar, så går jag in varje dag och säger att ja, men vi vill ha två, det är det vi jobbar för. Då kommer de göra ett bättre jobb.
Ja. Jag tror ju att internt så har nog många kockar sagt det. Jag vet ju att jag har jobbat för en kock som har många gånger uttalat vissa saker internt, men kanske externt uttalat någonting annat.
Ja, men det blir också lite
precis. Alltså jag tror också att det är positivt att kunna säga så nu.
Ja.
Och många fler gör ju det. Ja, men vi vill ha en stjärna. Ja. Vi vill ha två stjärnor.
Det, och sen är det ju inte lika ouppnåeligt att få två stjärnor i Sverige nu som det var när till exempel Mattias Dahlgren fick det. För att nu finns det 3-4 restauranger som har det. Så att det är ju en på sätt och vis en mindre bedrift att få det nu. Och få två stjärnor för 10 år sedan var ju som att få 3 stjärnor idag, så att säga. Så det har ju vridits, eller konkurrensen har ju vridits upp.
Vad ligger bakom dina känslor av att du vill ha två stjärnor då?
Ja, men jag tror att dels är det ju liksom för att försvara en stjärna. Liksom. Det känns ju som att, som du nämnde, det skulle ju såklart vara en katastrof att tappa en stjärna. Så då tror jag att om man driver för två och verkligen trycker för två, då kommer man ju definitivt, eller då förhoppningsvis kommer man ju behålla en. Ja, du förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår. Du spelar backgammon, du lägger upp två pjäser på varje rad.
Exakt. Och sen så tror jag att det var viktigt för mig själv också strategiskt, liksom vi har haft öppet i 6 år, och liksom ta nästa nivå, för att det kan hända att man blir lite blasé eller lite uttråkad på sin egen liksom arbetsplats. Så att jag tror att det var viktigt för mig att driva den, alltså verkligen trycka på där för två.
Men då måste jag bara fråga, vad känner du att ni skulle kunna göra då annorlunda?
Alltså det var ju framförallt det som vi behövde göra, det var att förbättra köket. Så att vi har ju lagt nästan all, eller den investeringen vi har gjort när jag har varit på en ventilation. Och se till så att det får bättre kylar, bättre utrymme, bättre plats, och byggt ett testkök. Och sen så har vi anställt en tjej som ska helt fokusera på, så egentligen som det som, ja, det är så jävla svårt med det här med titlar i en restaurang, vem som är vad, men jag ville ha en som var helt 100% dedikerad bara på maträtten och menyn och jobbade bara med det hela tiden, som jag kunde jobba med och bolla med. Så vi har anställt då Florencia som ska helt från Esperanto. När de stängde ner så var jag...
Det var snabbt att grabba henne där.
Ja.
Men hon är kökschef då, eller nej?
Ja, men alltså, vi har gett henne titeln Research and Development, liksom, att hon ska handla om RD, för att Rod är ju den som är köksmästare. Men Rod har ju, därför att som du nämnde så har jag ju extremt mycket projekt, och det har ju blivit en stor verksamhet med massvis med olika grejer. Så jobbar Thomas Eidefors och Rod jobbar ju mycket med det, liksom, det som händer externt och det som liksom mer praktiska, så alltså. Så Florencia kan då helt och hållet 100% dedikera sig på köket.
Spännande. Jag hade en snabb fråga, för att du sa att man blir uttråkad. Är du en person som blir uttråkad lätt?
Alltså jag är ju, jag är extremt rastlös. Men alltså det är ju, jag tror att... Jag blir inte uttråkad om det är någonting som är spännande. Alltså är det någonting som, alltså det är klart att sitter jag liksom äter på Noma eller Geranium eller någonting och det bara, var det liksom jättekul, då kan jag ju sitta där i 5 timmar och tycka att jag skulle inte gå mitt i middagen.
Så du ska till Noma snart, va?
Nej, på lördag. Men det är klart att är det tråkigt och det inte händer någonting och du bara då blir jag rastlös.
Man kan ju inte säga att det inte händer någonting runt dig.
Nej, så är det.
Ja. Man skapar sitt eget kaos.
Ja, exakt, så är det nog. Ja.
Det är bra.
Ja. Men jag tänkte också på det här när vi var inne på det här med alla olika. Det gäller ju också att ha bra folk omkring sig.
Absolut, det är ju liksom, och det blir ju viktigare och viktigare i våran bransch. Innan så var ju det väldigt mycket... kockyrket var ju väldigt mycket liksom att man gick in och gjorde sin sak, stängde på kvällen och gick hem. Det där har ju förändrats något enormt, för att matlagning är tryckt så långt att det är omöjligt att göra det själv. Du kan, alltså, jag vet inte, jag skulle inte kunna svara exakt hur mycket René Red Zeppel är liksom. Det är klart att han övervakar allting, men jag skulle, det är ju såklart att han inte, alltså, han har ju liksom ett hav av människor som jobbar och liksom ser till så att hans matlagning är, liksom, är på topp hela tiden. Så gastronomi och restauranger i toppnivå har ju blivit mer som modehus. Och det går ju mer och mer åt det hållet. Alltså om det, det går ju mer åt liksom Prada, Gucci, Acne hållet. Att man har liksom en kreativ ledare och sen så har ett varumärkesnamn som är founder och liksom övervakare. Men det blir ju liksom en, ja, fullt med. Och varje restaurang försöker knäcka varandra nu genom att uppfinna liksom någon ny tjänst som... Jag vet inte, Noma, ja, nu har jag,
R&D.
Ja, men de har ju till och med liksom en fermentation lab ansvarig liksom så här, så att ja. Så jag tror att det är ju såklart att det kan man ju tycka mycket saker om, att det inte är personligt och att, men det är ju den konkurrensen man är i, så.
Alltså jag tror att det är positivt att restauranger börjar drivas som företag, och det har vi pratat om ganska många gånger i podden också, att man ger restaurangerna en högre status än vad det har varit kanske. Att det finns tjänster som kräver vissa saker och då kan betala en lön. Och
absolut, och det skapar ju också liksom arbetstillfällen. Precis. Det skapar ju arbetstider som tidigare inte var möjliga. Och det skapar ju också att man kan åldras bättre i branschen. Och sen höjer man den intellektuella nivån.
Vilket behövs.
Alltså det behövs inte, det är helt avgörande för branschens överlevnad.
Ja, det går
för
inte
att vi kan ju inte fortsätta med liksom... I det spåret som var liksom på 90-talet att, och början av 00-talet också, att den som svor mest och var liksom kräkast och dummast och elakast skulle få flest liksom, mest uppmärksamhet.
Nej, men jag tror att det är en jättepositiv utveckling, och jag har förespråkat det här jättelänge, att vi måste tänka om liksom, annars kommer vår bransch dö ut
så är
på
det.
Ett negativt sätt.
Nej, men du måste ju också ha väldigt mycket energi att klara av att hålla alla de här projekten i huvudet. Mm. För jag kan tänka mig, jag menar, jag tycker att jag blir sämre och sämre ju äldre jag blir på att hålla saker i huvudet. Men det är ju lätt också att man springer för fort om det blir för mycket med. Mm. Har du känt det någon gång att det har liksom...
Nej.
Nej, din hjärna klarar det.
Nej, men alltså, det är klart, jag får ju den frågan hela tiden. Mm. Alltså vad är som... Men svaret på frågan är att jag har aldrig... Alltså det känns som att min omgivning är mer orolig... Eller går mer in i vägen än vad jag gör. Det är, så här, det är liksom, jag känner, jag har inte liksom den ådran riktigt. Men sen så har jag inte haft en riktigt stor livskris heller. Alltså bägge mina föräldrar lever, jag har två friska fina barn, jag har en fantastisk fru. Alltså jag har inte, jag tror att det kommer, jag kommer kunna vara typ mer ärlig i den. Jag tror att det är säkert att jag kommer stöta på jobbigare saker i livet liksom. Och då kommer man säkert känna att det kanske inte är, jobbet kanske inte är viktigast. Sådär. Och det är klart att händer någonting i familjen så släpper man ju allt och hjälper dem. Så, men som sagt, jag har varit väldigt lyckligt lottad.
Mm. En duktig på att sortera in saker också, kunna, som sagt, som du sa tidigare, vara här och nu och fokusera på det. Jag tror att det är...
Och sen är jag väldigt nyfiken. Alltså.
Jag tror att det är en utgångspunkt att man ska klara av det.
Jag tror att det, och det var Marcus Samuelsson som nämnde det liksom, så fort. Så jag tror att vi satt med någon middag någon gång och han berättade liksom att jag tror att så här, åldrande handlar mycket om nyfikenhet. Alltså jag tror att när man slutar att vara nyfiken och imponerad av saker, det är då blir man gammal. Han har en jävla bra poäng där, för att man märker det mycket på de här äldre politikerna och sånt som har blivit blasé. Alltså speciellt i amerikansk inrikespolitik och sånt, så känner man som att de bara... Men att de är inte imponerade av någonting. De är inte intresserade av att göra det bättre. De är liksom bara liksom höga på sig själva. Och då tror jag att man blir åldras väldigt snabbt och typ så här uttråkad, och det är då man liksom blir blaserad.
Det tror jag också är en jättebra poäng. Och det ser man ju också på vårt serviceyrke kanske.
Ja, exakt. När någon är liksom inte intresserad av en längre. Det kommer en servitör bara så här.
Hallå.
Det var en servitris i Västerås en gång som sa till mig när jag klagade på maten, så sa hon så här: jaha, ska du vara här länge eller? Jag bara, nej, bara idag. Ja, det är tur, för det här är den bästa restaurangen i Västerås.
Stålde i alla fall in sin intresse.
Hon var i alla fall ärlig.
Ja, exakt. Hon var också väldigt trött på jobbet.
Ja, herregud.
Eller på Västerås.
Ja. Nej, man märker det.
Thank you. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Vi har lite fler frågor. Vi kan gå in på det med personalen, men vi pratar om service. Vi har en fråga från en ung kille som är kock. Han skriver: hur gör du för att unga från skolorna ska liksom, att du ska hålla kvar dem på krogen?
Ja, nej, men det är en jättebra fråga, och det tror jag vi jobbar ju hela tiden på att försöka. Vi har haft typ en 5-10-tal personer som har börjat praktik hos oss från någon av skolorna som vi sedan har anställt så där. Och jag tror att det handlar ju om att visa, att skapa en bra arbetsplats. Och jag tror att när de kommer och gör praktik och de blir behandlade med respekt och känner att vi uppskattar deras arbete och deras insats, så gör de ett bättre jobb, och så småningom så det är ju liksom, det är en ömsesidigt arbete liksom, från bägge sidorna. Och så där. Men sen så är det ju ett problem idag att det är fler, alltså restaurangbranschen blir större och större, men intresset för yrket minskar, vilket är ju en väldigt ironisk grej. Jag hörde någonstans att det var fler som sökte till Sveriges mästerkocken som sökte till restaurangskolan.
Jo, men det tror jag 100% på.
Nu är det för en åldersgrej också, för det är ju, folk kan ju bara söka när de går i 9:e klass, så det går inte riktigt att jämföra, och alla i vilken ålder som helst kan ju söka till Sveriges mästerkock. Men ändå, det blir ju ändå, det säger ju lite grann om. Och ni vet ju också att restaurangskolor runt om i landet lägger ner på löpande band för att de inte har tillräckligt många ansökande. Men jag tror att så det handlar väldigt, men det, där handlar det väldigt mycket om att jag tror att ungdomar idag blir inte uppmuntrade från sina föräldrar att välja branschen liksom.
Nej, och jag tror att de får en felaktig bild av vad branschen är också på grund av TV. Alltså de ser vissa saker på TV, så tror de så här, jag vill bli kock. Ja. Jag menar, det tror jag är ett stort problem.
Ja, absolut. Och det finns ju fortfarande ett dåligt rykte i det sådär, så att. Så jag tror att svaret på frågan är att vi försöker ju skapa en arbetsplats som där ungdomarna kommer till och känner sig välkomnande, och de har kul på jobbet, och vi har liksom, tycker jag personligen, ett väldigt bra liksom team så där, och då kanske de förhoppningsvis kommer hem till sina föräldrar och säger så här, men det är jättekul att jobba i restaurang så här, och så kanske de blir uppmuntrade och så vidare. För jag tror att handlar väldigt mycket om att skapa en arbetsmiljö som är hållbar. För att vi har pratat, alltså man pratar väldigt mycket om hållbarhet i restaurangyrket. Och i USA och England pratar man om sustainability, som man blir helt knäpp på det. Liksom. Mm. Men de pratar liksom ingenting om hållbarhet utifrån arbetsmiljömässigt. Och jag tror att det kommer bli den stora uppgiften i framtiden. Och man kan ju tänka sig att, eller jag trodde att det skulle komma en ännu större MeToo-våg liksom mot restaurangyrket de har gjort. I New York var det ju väldigt påtagligt med Mario Batali och Spotted Pig och så vidare. Men i Sverige var den ju väldigt lindrig. Och det var ju liksom, jag trodde att det skulle bli en större skogsbrand än vad det blev i våran bransch. För att om man jämför ändå med som TV-branschen som jag också är i då, den fick ju extremt mycket skandaler. Medan våran bransch hade ju nästan ingen alls. Och om man jämför då tv-branschen och restaurangbranschen, som jag kan bägge två innet i, så är ju tv-branschen rena rama liksom,
alltså, det är
scoututflykten. Om man pratar med liksom sexuella påhopp och liksom trakasserier och så.
Att folk inte...
Jag tror att för det första så är det väldigt lite kvinnor i våran bransch. Mm. Som, så det blir liksom, det är kanske 5-10% kvinnor om man ska vara helt ärlig i den skiktet. Mm. Och då blir det liksom att de som är tryckta ner på marken och de som har fått äta mycket skit liksom, det har ju varit oftast män. Mm. Och de är liksom, där är det inte lika det här var ju liksom en feministisk rörelse. Mm. Och en kvinnorörelse, så att det blev liksom, så de männen som var mobbade och sexuellt liksom förtryckta och så, de gick ju inte gick inte ut på samma sätt, och det blev inte liksom, jag är man och jag är, vad heter det, jag har blivit mobbad på jobbet. Det blir liksom inte riktigt samma mediala genomslag som det blir när en kvinna blir.
Jag tror också att det blir så, till exempel som du säger, tv-branschen. Jag jobbar ju i journalistbranschen. Det blev också väldigt stort där. Ja. Det var ju till och med liksom folk som blev sparkade från sina jobb och så.
Mm. Kulturbranschen också.
Ja. Och jag tror att det handlar om också att vi, när man jobbar i de här branscherna, vi är vana att uttrycka oss, kommunicera, prata, alltså skriva. Och så veta hur vi ska nå ut. Jag tror det kan vara svårare kanske om man då är i en annan bransch.
Där absolut, man inte, det är liksom fint, det är ett intellektuellt övertag i, liksom, i mediebranschen jämfört med restaurangbranschen. Mm. Men jag menar, det man fick höra så här, jag vet vad de gjorde på det här tv-programmet som spelades in för TV4, då sa han så här, man var okej, du har uppenbarligen inte jobbat på restaurang. Det är liksom FIFA. Fan, jag kommer ihåg när jag jobbade, liksom, när jag började som kock, liksom, när man var ung. Alltså, det var en av anledningarna varför jag öppnade restaurang så tidigt. Det var för att jag skulle slippa den där jävla jargongen. Alltså. För den är ju fruktansvärd. Och det här har jag ju pratat om i 15 år. Och jag har ju gått ut massvis med gånger liksom, och försökt liksom, verkligen lyfta den här frågan.
För det handlar ju också om att organisera sig kring just de här frågorna.
Ja.
Och det är ju det som kockbranschen då inte riktigt...
Nej, och sen att det inte är liksom, men det är som ingen, det här är ju som ingen feministisk rörelse, utan det handlar ju om liksom ett människovärde. Mm. Att man behandlar inte folk liksom på vissa sätt. Liksom.
Absolut.
Nej, för restaurangbranschen så är det ju så mycket större faktiskt. Där är du mycket rätt i. Det är ju liksom på ett helt annat plan.
Ja, men det börjar ju bli bättre.
Ja, det är definitivt.
Och det har ju blivit bättre. Och framförallt så kommer en yngre generation nu som jobbar stenhårt, som är superfokuserade, jätteduktiga och har absolut hårda nyper, men de behandlar folk med respekt liksom. Och det är väldigt skönt.
Mm. När du började som kock, kan du känna att du tog med dig någonting av det här, den hårda jargongen som du själv upplärde med?
Nej.
Du hade lämnat den?
Jag har aldrig behandlat någon så som jag blev behandlad.
Nej. Det är bra.
Mm.
Det är jättebra. Mm. Vi har några fler frågor. Vi är en person som undrar om din... Okej, så här står det. Jag ska säga på engelska.
Mm.
Please ask Niklas his honest opinion about Stockholm's dining scene and why is there so much unnecessary and unworthy hype in some of the famous restaurants?
Oj. Hård fråga.
Ja.
Den svensk eller utländsk?
Jag tror att det är...
Men man kan ju...
Dansk kanske.
Ja. Klassiska derbyt. Helt ärligt så är det ju ingen hype kring restaurang Stockholm. Alltså om du jämför det med Köpenhamn eller Berlin eller Paris, eller alla andra, alltså jag vet inte vad hon riktigt syftar på. Alltså det skulle vara möjligtvis Francén då kanske. Alltså de restauranger där jag har varit hypade, de hypade restaurangerna i Sverige då, förutom min egen då. Men det har ju varit...
Men det känns ju så lite när den här personen har ätit någonstans och tycker att den stället han har ätit på har fått för mycket hype.
Men vilken restaurang har varit hypad i Stockholm?
Ja, jag förstår inte riktigt heller det.
Ja. Det finns ju ingen... Om du tittar liksom på 50 best-listan och du tittar på liksom Burns End i Singapore eller du tittar på liksom sådär, så är det ju, eller Clove Club i London eller så, de ligger ju liksom på topp. Där kan man ju börja diskutera så här, men är det här verkligen en av de 50 bästa restaurangerna i världen?
Nej.
Det finns väl många på den listan som kan diskuteras kring
Men i Stockholm, vi har ju inte en enda. Nej. I Sverige har inte en enda.
Och vi har ju Fransén på listan.
Ja, ja, men de är ju typ på 60 någonting.
Ja, och sen...
Men på fem,
Fävik, ja, det är
nej,
inte
de är inte med.
Nej, de, aha, okay.
Så det, nej, det finns ingen svensk restaurang på 50 bäst listan. Så jag menar...
Ja, just det, jag är inte på 50
nej. Så, nej, jag vet inte. Jag tycker det är tvärtom. Jag tycker det är väldigt lite hype i Sverige.
Ja. Jag tycker också att Sverige har legat i bak vattnet länge. På
alltså, om man pratar
ställen.
Om hype. Ja. Om det är det som är frågan. Ja. Sen om det finns bra restauranger, då är svaren ja, det finns jättebra restauranger. Men finns det överhypade restauranger?
Ja, men det verkar ju som att det finns mycket unnecessary and unworthy hype in some famous restaurants.
Ja, då vet jag inte.
Nej, jag förstår faktiskt inte riktigt heller det.
Vi borde fråga honom så man kan svara.
Ja, framförallt vilken då? Kanske Ekstedt på Humlegården.
Grymt hajpad den där restaurangen tycker jag.
Unworthy.
Det skulle vara intressant om man svarade det. Ja, men jag tänker främst på Ekstedt.
Ja.
Ja, vi får kanske återgå till
det
den.
Det var
frågan.
Lite svår ändå.
Ja, en svår fråga.
Som vi inte riktigt vet. Vad
jag ska se om jag kan få ett svar. Sen har vi lite frågor kring dina resor.
Mm.
Vilket är ju intressant också, men de säger att du äter ju kycklingmage i Colombia och du provar ju väldigt mycket på dina resor runt om i världen. Blir du aldrig sjuk?
Jo, det blir jag. Absolut. Men det, alltså, jag blir ju inte mer sjuk än vad liksom, folk blir som åker på spritsemester till Magaluf. Liksom. Det, alltså, jag menar, jag kan tycka att det där är helt sjukt. Liksom, att man säger, nej, jag vågar inte käka den där streetfooden för jag kan nog bli magdålig. Sen bara går och dricker sex genotonics liksom, och ligger bakfull hela dagen efter. och jag menar, det är klart att ibland blir man lite dålig i magen när man testar mycket mat och testar liksom, nya saker och så. Men det är ju en del av resan. Liksom.
Vad har du till exempel, någonting du har ätit som du vet att...
Jag blev riktigt sjuk i Kambodja en gång.
Vad åt du då?
Då åt vi en gris, det var en typ en ramen-aktig grej, liksom en buljong med nudlar i. Och så låg det ett helt gris uppstyckad i olika delar liksom, runt den här grejen. Och så kunde man välja om man ville ha näsa eller lunga eller vad det var för grisen. Och jag tänkte när jag sådär, fy fan, undrar om man har styckat den här grisen. Alltså du vet, för gris är ju känsligt också, det finns ju en anledning varför inte judar och muslimer käkar gris liksom. Så jag tänkte det här kan nog gå illa alltså, och det är slut. Jag låg med dropp i Bangkok och fick ju flyga dit med.
Alltså det var så pass allvarligt. Mm. Oh.
Vilken del av grisen valde du?
Nej, det var ju trynet då. Så, jag vet inte om det var just trynet eller om det var det hade droppat ner i den där buljongen eller resten av grisen. Alltså om det var något som hade liksom gått ner i buljongen så gjorde att jag blev, men jag var så vansinnigt sjuk alltså.
Det var några bakterier.
Det var bakterier. Ah, ja.
Så jag var tvungen att
så det då låg jag och det var så jävla dumt för att när jag väl blev bra den där magsjukan då, så jag hade liksom stabiliserat så här, jag vägde ingenting då såklart. Och sen så då gick jag alltså jag var hjärnsläpp, aldrig kört motorcykel i hela mitt liv, men jag gick och hyrde en motorcykel. Och det var så, alltså efterhand så är det bara idioti, för att liksom, du har ju varit magsjuk, du liksom är ju inte speciellt i fokus. Och då körde jag ner i ett hål, flög över styret och bröt nyckelbenet, så jag fick åka tillbaka till samma sjukhus. Då jag hade legat magsjuk med dropp. Så jävla dumt, ja.
Det var någonting där liksom som triggade din odödlighet kanske.
Ja, exakt, sen var det bara att flyga hem.
Du bara, nu jävlar.
Sen var det bara...
De kan inte ha varit så glada på dig, de som spelade in det här programmet.
Nej, det var ju en privat resa.
Det var privat, ja. Det var ju...
Och då är det nästan ännu värre.
Ja,
jag vet. Nej, men, så det är enda gången jag har blivit så sjuk så jag har fått åka till sjukhus. Annars blir man ju liksom... Ja. Annars är det oftast alkoholrelaterat.
Ja, så här, eller så. Sån där som går över på ett dygn. Liksom.
Exakt.
Liten bakterie.
Ja. Men det stärker ju också en. Jag menar, nu så självklart gristryn i Kambodja är ju så långt behöver man inte pusha så att man blir så sjuk. Men att äta mycket olika saker och variera sin kost och ha liksom en testa mycket olika grejer gör ju också att du får bättre bakterier och bättre mage och du klarar mer.
Jag kommer inte klara någonting, nu har jag inte rest på så länge med den här lilla.
Jag tycker ofta man blir lite jag är ganska
du
känslig
är väldigt
mage
känslig,
andra sidan, men...
Ja, du som reser mycket i Asien.
Ja, jag vet. Nej, men Asien har jag aldrig... Men vi var jag var på Borago Jag blev inte magsjuk, men jag kände mig inte riktigt så där kry efteråt.
San Sebastian mådde du inte bra heller.
Nej, men då var det nog vattnet.
Ja, säger du. Jag dricker ju vattnet spanska överallt. Vattnet.
Det var alla gin och tonics nere i Gamla stan.
Hon drack lite mer gin och tonics än jag, så kanske var därför.
Musée de whisky.
Där höll jag till mer. Jag drack inte så mycket vatten, jag drack mer gin.
Nej, precis. Det var vattnet som var mitt problem där.
Har ni hört historien om varför det är gin och tonicens hemstad, Bilbao, San Sebastian?
Nej, nej.
Det var tydligen så att för att gin och tonic är ju liksom en imperialistisk dryck från den brittiska tiden. Men det var tydligen så att det var en matskribent för Bilbaos tidning. Så den största morgontidningen i Bilbao som recenserade alla restauranger i Bilbao och San Sebastian. Han älskade gin och tonic. Så att han skrev i början av varje så här, recension så stod det alltid lite om gin och toniken på det stället han var på. Så därför visste alla restauranger i området att de var tvungna att göra en bra gin och tonic, annars så skulle de få skitit i morgontidningen.
alla
restauranger, och det är ju väldigt kul nu för att det är,
jag visste inte det. Kul.
Det är också faktiskt de godaste gin och tonics någonsin. Mm.
De största.
De är stora.
De är jättestora, värsta glaset.
Ja. I love it. Ja, en liten fråga som har med resning, liksom, du har gjort mycket res. Jag tyckte ju att den som du gjorde när du lagade mat på olika ställen var ju väldigt rolig att se. Men har du haft någon förebild? Jag menar, du har inte gjort någon liksom, exakt så här, kopia av något annat reseprogram. Nej. Utan du ändå har hittat på lite egna koncept och, ja. Men har du haft någon så här, ja, det här reseprogrammet gillar jag verkligen. Jag menar, jag har ju sett allting.
Ja, absolut. Det är klart, det är mycket för... Alltså Ricky Gervais, An Idiot Abroad, är ju liksom är absolut, en idiot på resa. Roligt. Det är det absolut bästa tv-programmet jag vet. Ja. Det är så jävla roligt att... Jag var väldigt inspirerad av det programmet innan jag gjorde det här reseprogrammet när jag åkte och lagade mat. För den kom precis då. Och jag har alltid älskat Ricky Gervais ända sedan The Office. Sådär. Och sen så har jag lyssnat på deras podcast och sen kom ju då den här... När han skulle resa då, hans kompis där, Pilkington.
Ja, väldigt roligt.
Och det var så härligt, för att han var så här, ja men han kom ju liksom, Eiffeltornet, fan det var inte så jävla högt ändå. Fan, det var lite överhypat så här. För att alla reseprogram fram tills Idiot Abroad, det hade ju varit så här liksom.
Och hypa.
Ja, det var lite så här som typ packat och klart. Och bara, åh gud, vad gott det här var. Och fantastiskt hotell och rent linne. Och fantastiskt flygplan. Och bussen kostar bara 99 kronor. Och alla som har rest vet ju att det är ju inte så jävla kul. Alltså, det är en upplevelse när man kommer hem. Men liksom, och liksom ligga på liksom en flygplats i Kazakstan med ett försenat plan. Och så här typ, det är liksom... Det finns ingenting att äta förutom Snickers och Diet Cola. Alltså vet jag att det är ju inte alltid kul. Nej. Och så det var ju det jag försökte liksom när vi gjorde det här matprogrammet. Och allting är inte gott. Så det var verkligen det jag ville visa liksom, att när man reser och äter så är allting inte gott och allting är inte roligt. Utan det finns också stunder och tillfällen när det är riktigt jobbigt. Jag tyckte, jag vet inte om ni såg det avsnittet jag spelade in från Ryssland, men det personligen tycker jag är det bäst.
Jag tror att vi
hade det var,
för det var liksom det
avsnittet. Jätteroligt.
Ja, det är jätteroligt. För det var, allting gick bara åt helvete. Och det var ju det som var det roliga med det.
Nej, det var väldigt roligt.
Då blev vår producent sjuk förresten.
Åt han på The White Rabbit?
Nej, han fick feber.
Jaha, oj då. Ja. Jobbigt. Ja. I Ryssland också.
Ja.
Så sugen på.
Nej, det var jävligt jobbigt alltså. Nej, så det tycker jag. Så Ricky Gervais är ju såklart, allting han gör har varit en stor förebild. Och sen så har jag ju alltid gillat Keith Floyd, om ni kommer ihåg honom.
Just det.
Han var ju också en stor förebild. Det var också en rolig kille. Anthony Bourdain såklart. Ja, och så vidare. Så jag har många förebilder sådär.
I Stockholm, du och jag har pratat någon gång, kom jag ihåg, om att, att sammanhållningen inte är så bra mellan kockarna i Stockholm. Det
börjar för sig bli lite bättre.
Ja. Och det är positivt, för att jag har samma åsikt att man behöver jobba på det här liksom, att det finns inte den här Köpenhamns sammanhållningen som René då är någon sorts kronprins för, om man ska säga. Men du säger att det blir bättre i alla fall.
Ja, lite bättre. Det är väl inte som i Köpenhamn. Så här. Men det är ju för att folk är ju så jävla oimponerade och lite så här avundsjuka. Och, nej, det ska väl inte... Alltså, det var någon journalist som intervjuade mig igår till någon tidning och så sa han då en krögares namn i Stockholm. Så här, bara, ja, han tycker inte att de är värda en stjärna. Sen tyckte han att det var lite onödigt att de har blivit så hypade och det här. Okej, men vad är grejen? Alltså... det där blev liksom som en metafor för ibland hur det är lite grann i Stockholm, som jag kan tycka är ganska tråkigt, men det är väl stockholmarna generellt, att det är lite så här, är det ishockey-VM i år? Var det inte det förra året också? Nej, det var ju 6 år sedan det var i Stockholm. Fan, det blir mycket trafik vid Globen.
Jag är lite sådär faktiskt.
Det finns sådär extremt svårt att imponera en stockholmare. Och krögarna är liksom likadana. Det är liksom såhär, vet ni vad? Liksom så här, det kommer en, så här, när man har något gästspel eller någonting, du vet såhär, de är inte speciellt imponerade. Det finns ju foodies och folk som är intresserade och som är jättekunniga och duktiga och liksom som tycker det är kul. Men generellt i restaurangbranschen så är det lite såhär, man är lite blasé liksom.
För det är lite coolare att vara blasé kanske?
Ja,
man vill liksom inte, jag tror att man visar sig sårbar om man blir för entusiastisk över saker.
Så kan man, det var en bra analys. Så kan det vara.
Vilket när man blir äldre man totalt skiter i, om jag ska prata för min egen mamma. Ja. Give it to me. Mm.
Ja. Nej, men jag tänker lite på Danmark här. Kommer jag tänka på också under den perioden till exempel, så stöttade ju regeringen med ganska mycket pengar till Visit Sweden till exempel.
Mm. Få hit, men inte riktigt lika mycket pengar som Köpenhamn.
Nej, men det hjälper ju också till att kanske få upp ett intresse för ett land eller en stad och maten. Att de som jobbar med det blir stoltare. Man kan arrangera kongresser, man kan arrangera saker om man får ett ekonomiskt stöd.
Mm. Men samtidigt så har ju de högre moms. Vi har ju förmånen att vi har 12% moms i Sverige på mat. Ja. Det har ju inte Danmark, de har ju högre moms. Ja. Så de slåss ju hårdare.
Jag tänker mer just att Danmark är ju väldigt duktiga på att locka till sig mycket press. Det skrivs ju mycket om restaurangerna.
Men det ligger ju till en grund. Det är ju
då skapar man ju också lite kanske större stolthet över sitt land.
Men jag vet att de diskuterar likadant med Sverige. De tycker att ni får ju alltid så mycket hjälp från staten. Aha. Och det är så mycket det här Visit Sweden och ni får ju liksom hela den här matlandet Sverige och allt. Det är fan 6 år sedan.
Jag tycker det är precis.
Eller är det inte det? Det är mer, eller mer.
Nej, det är 6 år sedan.
Och då var det ju också, då hände det ju väldigt mycket också.
Absolut, men hela debatten blev ju helt sned. För att efter debatten blev så här, men de skapade inte fler arbetstillfällen bara.
Nej.
Men var det det som var grejen? Alltså
precis.
För att de hade ju som mål att Sverige skulle bli Europas bästa matland.
Ja.
Och det var ju en rolig...
Jag tycker att det var...
Det är ju kaxigt.
Ja, jag tycker det.
Men det är ganska spännande att ha det målet. Ja. Om allsvensk lag ska vinna Champions League. Okej, skitkul. Det är ju bra med ambition ju. Mm. Men sen efteråt så fick man frågorna från tidningarna. Men hur många arbetstillfällen blev det egentligen? Det var inte det vi skulle göra. Vi skulle göra Sverige till Europas bästa matland.
Och jag tycker att diskussionerna och intresset för svensk mat blev större under den här perioden.
Absolut. Det blev partipolitik också.
Ja.
Och jag tycker det är trist när det blir det. Alltså man skulle egentligen ha liksom ett eget organ som absolut var såklart... Alltså som var lite större och mer långsiktigt och utanför den partipolitiska liksom debatten. För att det som händer när man blir liksom som att Centerpartiet då, som drev den här frågan framåt med Matlandet Sverige, som var deras, då tar ju de det som deras hjärtefråga och sen gör de det till deras väljarfråga och sen att vi stöttar det här. Och då blir det liksom... Så förlorar de valet sen. Då försvinner ju hela den ambitionsnivån.
Mm.
Det går ju inte att göra liksom Sveriges bästa... Det går ju inte att ta Sverige till att bli Europas bästa matland på en mandatperiod.
Nej, absolut inte.
Vi har ju liksom
absolut
Italien, inte. Frankrike...
Ja. Vi har ju några som är
Basken, det finns ju lite konkurrens.
Som har på lite längre, kan man säga.
Ja, så det är spännande.
Mm. Ja, det är synd. Vi får ju se om det finns något parti som är villig att ta den frågan.
Men jag tror den ligger långt ner på listan.
Ja, jag tror också
typ när man börjar prata om liksom så här, ska vi ge äldrevård och skola.
Och sjukvården ska de få lite kortare köer och cancervården kanske. Ja.
Militära upprustningen mot Ryssland. Men du, vänta lite, vi har ju en massa stjärnkrogar här som behöver uppmärksamhet.
Men det märktes ju ändå väldigt stort när Noma var stängt. Att det var många restauranger i Köpenhamn som fick det väldigt, 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 väldigt svårt.
Mm, det var ju väldigt intressant.
Ja,
och det där är ju liksom kapitalism när den fungerar.
Exakt.
Och
jag hade inte ens tänkt den tanken att det skulle ske förrän jag pratade med krögarna i Köpenhamn.
Nej, och de började kalla det för Nomanomics. Ja, att det var liksom, det fanns en ekonomi precis. I att ha en stor dragare. Och jag menar, Ekstedt, jag menar, vi har ju... Jag skulle tippa på att vi har... Oh, nu kanske jag överdriver, men... men det har vi nog. I alla fall 4 bord
som
om dagen. Som är på väg till Färviken.
På Färviken?
Mm.
Jo, men det tror jag också. Mm.
Men Franzén tycker jag verkar locka mycket folk också. Som kommer, jag tycker jag får jättemycket frågor om det. Jag ska till Franzén så här.
Var ska jag efteråt?
Jag stannar 2 dagar, var ska jag gå? Liksom?
Det är
en middag, en lunch.
Ja, och det är därför jag alltid har sagt, det är precis när vi öppnar restauranger, och det håller jag fortfarande med, att vi alltid ska vara näst bäst i Norden. Och det är liksom en väldigt, alltså det är ju ren överlevnadsfaktor, men också liksom ekonomiskt, att är man näst bäst, det är väldigt enkelt då att Färviken och Franzén och även Noma typ så rekommenderar oss som ett andra alternativ. Så att man kan gå på Ekstedt ena dagen, så kan man, för att vi har inte lika många rätter heller, man kan gå och äta 4 rätter hos oss.
Ja, och en annan, jag menar, annan ekonomi och allting.
Absolut.
Klart. Och sen är ju ni väldigt unika. Ekstedt är ju väldigt unik restaurang.
Ja. Men folk verkar ju skita i vad saker kostar nu för tiden. Det känner jag ju.
Men gastroturismen har ju växt, eller växer ju konstant med nästan 20% per år, vilket är ju enormt. Vilket för mig är ju så här, kanske borde vara en större politisk fråga ändå, med tanke på att folk reser för mat mer än de reser för kultur idag.
Så är det så?
Ja, vilket är ju helt otroligt.
Ja, men ja, det är kul.
Ja, det är roligt. Det hjälper ju vår bransch framåt.
Absolut, i allra högsta grad gör det.
Fredrik, har du ätit på Ekstedt?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
Det måste vi ändra
på. Exakt, det skulle jag gärna ändra
på. Har du bara betyg och Cecil då?
Nej.
Det är faktiskt ett av mina favoritställen.
Katastrof.
Vi kanske går dit nästa gång.
Ja, det tycker
Milo
jag.
Milo har varit på betyg och Cecil 3 gånger redan. Han är 5 månader.
Jag röstar för Ekstedt. Det var ju byggt om det nu.
Det är så svårt.
Man kan ju bara äta 4 rätter om man vill.
Exakt, det kan man göra.
Absolut.
Tar ni emot bebisar också det. Eller?
Väldigt få.
Du får ta barnvakt.
Det var någon restaurang i Tyskland som har gått ut med att sagt att de inte vill ha barn. Har du hört läst den debatten?
Nej, jag måste visa det för Dario.
Ja, det är, jag kommer inte ihåg om det var i Hamburg eller om det var i Stuttgart. Men den har i alla fall gått ut och väldigt så här sagt att barn förstör upplevelsen för de andra gästerna.
Aj.
Men det är ganska intressant det där, att gå ut och äta med barn.
Det är svårt, jag är ju kluven fast jag har barn. Jag menar, jag kan ju förstå, vi... var i Österrike med Milo och åt på en restaurang som vi inte trodde skulle vara så fancy. Den hade inte varit det förut när Dario jobbade där. Och vi slinker in här, kommer in så det är så här vita dukar. Du vet, vi kom in med barnvagn. De bara, ja men det är inga problem. Nej. Och han har aldrig gråtit på restaurang någonsin. Nej. Men han pratade väldigt högt. Han var som den här högljudda amerikanska gästen som liksom bla bla bla. Ja. Och det, hela matsalen typ stannade upp och så att alla tittade på den här bebisen som liksom höll låda. Och jag kan förstå att det irriterar folk.
Ja.
Men
det är ganska intressant, för att vi är liksom svenskar, vi anpassar ju oss efter barnen.
Ja.
Vi så här, skaffar ju barnvakt om vi går ut att en fin krog. Ja. Vi gör en anpassad meny till dem till när vi har gäster hemma. Alltså hela vårt samhälle är ju byggt för att anpassa oss vuxna efter barnen. I Spanien, där får ju barnen anpassa sig efter de vuxna.
Precis.
Så det är liksom, om de vuxna äter klockan 11 på kvällen, ja då äter barnen klockan 11 på kvällen.
Jo, och så är det ju hemma hos oss, eftersom Dario är halvspansk och halvtysk. Så har han vuxit upp med att han alltid har bara hängt med. Och jag bara, men du vet ju att i Sverige går barnen och lägger sig klockan 7.
Ja.
Varför det? Ja. Vi kan ju inte äta middag klockan 7, det går ju liksom inte.
Exakt.
Vi äter ju middag 9 hemma hos oss.
Ja.
Men ska han äta utan oss? Ja. Han, liksom, det går inte att förklara. Nej.
Så det har man ju, så det är väldigt olika sådär.
Nej, det är svårt. Jag måste leta upp den artikeln, det låter intressant.
Vad tycker man om det då? Varför bjuda barn på resten?
Ja, det är ju en känslig fråga, alltså, det är en det? Intressant debatt. Vissa restauranger behöver ju inte ens liksom bekymra sig över det för att de är så dyra så att vuxna liksom tar inte ens med sig barnen. Vi brukar säga, när du frågar oss så säger de så här, har ni liksom, kan man ta med sig barn? Absolut, men det är liksom, vi har ingen barnmeny, vi har liksom inga barnstolar, vi har liksom, det kommer inte bli speciellt kul för barnet att gå till oss. Men ni får ju ta med er om ni vill. Så det är ett sätt att säga liksom att nej, ingen bra idé, men vi kan ju inte förbjuda barn liksom.
Det är därför
så
vi går till Tyg och Sessel.
Ja. Nej, det är, jag tycker att det är en intressant...
Du är två barn. Mm. Har du tagit med dem ut och ätit mycket?
Ja, gud ja. Mm. Vi ska på Noma, jag och Winston på lördag. Mm. Så det är han och jag som försöker. Men de hänger med. Jag vet ju att det funkar också. Och jag vet ju, alltså jag anpassar mig efter dem. Så att vi går ju... Som på Noma, då går vi dit. Vi har ju bokat bord klockan 6 liksom på lördag. Så att vi går dit liksom tidigt på kvällen. Han hinner äta. Så vi kan gå hem och lägga oss i tid och sådär.
Det är ganska snabb den middagen. Alltså de kör ganska snabbt.
Ja, jag skulle liksom inte gå. Jag skulle liksom, men är vi, så vi är väldigt mycket basken liksom. Vi är alltid först på krogen där. Mm. Det är för sig inte så svårt.
Nej, det är inte. Ingen ut för 9 liksom. Nej.
Men det är ju så. Det är också för att liksom, för att äta. Vi går ju och äter på bra restauranger, men vi anpassar ändå tiden efter barnen och de får liksom, ja, vi går och lägger dem i tid och sådär. Jag tror att det folk stör sig på, det är liksom när föräldrar tar med sig barnen och barnen uppenbarligen inte trivs eller inte har det bra. Och det är ju jobbigt att sitta bredvid en barnfamilj när man ser liksom att barnen lider och liksom typ skriker eller bråkar och är trötta och sånt. Alltså du vet så här, det är ju ett stressmoment tror jag för vissa som kanske har skaffat barnvakt, ska komma hemifrån, lägger 5-10 000 kronor på en middag, då kanske man inte vill ha en sån bord bredvid sig. Så att det är en svår fråga.
Det är en svår fråga. Man kan göra på olika sätt. Jag menar, jag har haft gäster som har tagit med sig barnen och som har liksom låtit dem springa sjövilda genom restaurangen. Men det är också väldigt känsligt att säga ifrån.
Exakt.
Så det är svårt.
Ja. Det är inte så mycket för de som jobbar, utan det är mer för de andra gästerna man känner att man vill ha.
Ja, men det är det man tycker är jobbigt. Ja.
Men det bästa tycker jag, det är om man checkar in på ett bra hotell. Det har man ju uppskattat mer och mer nu med barn. Det är liksom hotell med bra restauranger. Ja. För då kan man checka in på hotellet, barnen kan kolla på film, man kan liksom lägga mobilen på FaceTime och så kan man gå ner och käka. Och så, liksom.
Och så de kan gå upp tidigare.
Ja, och de kan beställa room service och så här, så att man får liksom lite...
Plus att hotell och restauranger är oftast mycket mer vana vid barn och gästerna är mycket mer förstående.
Ja, för det som blir jobbigt, det blir liksom när man går ut, man reser någonstans, alltså man ska ta sig till en restaurang, barnen blir trötta, det är sent liksom. Och då blir jag dagen efter förstörd också. Fan vad jobbigt det blev med barn.
Nej, jag tycker vi pratar lite om ditt, jag tänkte, kan vi prata lite om ditt TV-program,
ja, exakt.
Ditt kommande program, för jag blev lite nyfiken på det.
Ja.
Jag såg ju, ni håller på just nu som sagt i min inspelning här utav...
Vi spelar in sista avsnittet, David Chang möter Magnus Nilsson i Färviken. Så varje avsnitt handlar om två kockar som träffar varandra. Och nu kände ju Magnus och David varandra ganska väl, men tanken är att de inte ska känna till varandra så väl och kanske bli lite put off guard. Så till exempel så åker Espen från Miami till Bo, en tjej i Bangkok, och lagar då. Så då kommer han liksom från det här nynordiska, Oslo, kallt, och så hamnar han liksom mitt i Bangkok, stökigt, varmt, chili, en matlagning som man inte kanske kan, och så ska de då göra en meny tillsammans.
Ja, det låter jättespännande.
Ja, så Gabriel Hamilton åker till Adeline i Jamchai, Paris.
Det måste jag säga, det blir intressant möte.
Det är det bästa avsnittet.
Det skulle kunna explodera.
Som vi har redigerat. Det är väldigt udda. Väldigt olika personligheter som träffar varandra och inte förstår sig på varandra, men det blir ändå väldigt mycket kärlek, för att gastronomiskt förstår de sig inte på varandra och liksom är ljusår ifrån varandra.
Verkligen.
Och kan liksom inte komma överens om vad de ska göra för mat. Men som
och två väldigt starka kvinnor.
Ja, men där kommer de överens.
Det kan jag tänka mig.
Att de liksom förstår sig på varandra liksom på ett arbetsintellektuellt, kvinnorna i sinsemellan förstår sig på varandra. Men konstnärsmässigt så förstår de sig inte alls på varandra. Vilket är väldigt spännande, därför att man Ja, nej, men det är väldigt intressant möte. Det finns en dialog där som blir helt fantastisk. Så det avsnitt tror jag ni kommer älska. Jag ska skicka över till er så fort det är färdigt.
Ja, gör det. Jag tycker de två är båda stora idoler för mig.
Har det varit svårt att få ihop? Alltså,
ja, svår två,
jag. Jag bara känner så här, två. Men först ska man fråga dem, de ska ha tid. Man ska planera lång tid. Det ska liksom skeppas folk över hela världen och hela produktionsteamet och du, alltså, det har varit jättesvårt.
Det har varit jättesvårt, ja. Och det, så det är väldigt skönt nu när det är färdiginspelat och har blivit så bra. Väldigt kul.
Otroligt spännande.
Mm.
Men det är svensk produktion?
Absolut, eller? Det är Viaplay, Mastiff som har...
För det måste också vara extremt kostsamt.
Extremt dyrt. Det är alltså varje... Alltså, alltså varje avsnitt kostar ju lika mycket som en hel Niklas Mat-serie.
Ja, jag förstår det.
Sex gånger så dyrt än en vanlig tv-serie. Så, men det är väldigt kul att Viaplay har vågat satsa så mycket pengar.
Otroligt.
På.
Ja, roligt, på en, väldigt roligt.
Så det kommer ju utan tvekan bli... Det är ju det mest ambitiösa, i alla fall budgetmässigt, mat-tv-produktion i Sverige som har gjorts. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt roligt. Mattias Kron har ju varit med väldigt delaktig från första början. För han jobbade ju med Niklas Mat också. Jag kände liksom när jag fick, när allting var färdigt och vi hade liksom fått svar från Viaplay att de hade beställt serien, allting var liksom redo, då var han den första personen jag ringde för att jag ville verkligen ha med honom. För att jag vet att han har en bra känsla för vilka kockar som skulle gälla. Och att jag ville ha tjena, det kom en liten bebis. Så det var väldigt kul. Nej, så det är en väldigt rolig serie. Det har premiär 16 november på Viaplay och sen så får man se då vilken av de olika VOD-kanalerna i världen som kommer välja det. Men det kommer då säljas in till typ HBO. Ja,
precis. Det känns ju som ett väldigt internationellt program.
Exakt, så det är det som är tanken. Ja.
Som Netflix hade kunnat producera.
Hade kunnat göra det, men de är jättestarka konkurrenter just i Sverige via Play och Netflix. Så jag tror att,
Okej. Ja.
Men ja, vi kan se, det kan säkert gå att låsa sig. De har ju gjort den här Swedish Dicks till exempel som går på Lionsgate i USA som har blivit väldigt populärt på amerikanska också. Så att de har ju den erfarenheten att sälja in program som har beställts som en svensk beställare. Och det är det som är så kul med hela VOD-formatet i Sverige idag, för att då linjär, man delar ju upp det i tv-branschen då, så delar man upp det då i, delar man upp det idag i två stora genrer. Du har liksom linjär tv, det är liksom det zappande tvet på ettan, tvåan, fyran så här. Och sen så VOD-tv, det är video on demand, det är typ Netflix, HBO, de här Amazon. Så, och då, där är det ju, och det, vi har ju gjort formatet i VOD-tv så att det ska ju liksom vara en typ en chef's table kaliber konkurrent.
När drar det igång på tv?
16 november är premiär på Viaplay. Och sen, så får, sen för internationella tittarna vet jag inte när det kommer gå, i vilken kanal det kommer gå, ni är inte bestämt.
Kul, ja, vi har ju faktiskt Viaplay tror jag.
Ni kommer, jag ska se till så ni får komma på premiären.
Ja, vad roligt. Får man ta med bebis.
Jättekul, roligt. Vad spännande.
Det låter pappan tar aldrig hand om bebisen? Eller?
Pappan är på jobb ganska ofta på frisén.
Men kan väl... Ta en dag. Vi får ha premiären när han är ledig.
Söndag eller måndag vore toppen.
Just det, gör det.
Vi anpassar oss.
Måndagspremiär är ju perfekt.
Ja, det är faktiskt en bra idé.
Nej, men det låter jättespännande tycker jag. Jag ser verkligen fram emot det.
Ja, det gör vi. Jättekul. Och stort tack för att du kom, Niklas.
Tack, det var jätteroligt att vara här.
Ja, det var verkligen kul att du äntligen tog dig tid. Och vi är tacksamma för det.
Jätteroligt, och vi ser fram emot att du kommer tillbaka sen.
Ja, det gör vi.
Ja, jag följer upp det här. Ja, visst har ni en sån podcast och ni kan ha gäster hur många gånger som helst.
Precis. Absolut. Inget så här. Ja,
det finns alltid ämnen att prata om, det är det som är så bra.
Ja, spännande. Skulle ni inte kunna få hit någon politiker efter valet som ska vara ansvarig för nya matlandet Sverige och prata om det?
Det hade varit toppen.
Det skulle vara intressant, det skulle vara kul att höra någon.
Absolut, bra idé. Ta det till oss.
Ja, vi tar det till oss.
Okay. Tack för att jag fick komma.
Tack själv, tack för
just det, vi kanske skulle nämna våra nya e-mail när vi ändå är igång.
Gör det,
för vi har en ny e-mail och det är eatdrinkthinktravel@gmail.com.
Ja,
väldigt enkelt.
Precis. Bra, e-mail oss era frågor som vanligt och tack för alla lyssnarfrågor och tack Fredrik.
Tack.
Hej då.
Hej då.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.